Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Andreas Granqvist, out. Alvaro Santos, out. Mattias Lindström, out. 0-1, 0-1, 0-1. Det blev till slut för mycket för klubbledningen och tre klubbikoner, får man säga. Riktigt stora profiler har därmed gjort sitt i HIF. Marian Svab, Sebastian Rönnström och jag, Mattias Hjelm. Vi ska försöka ta oss an detta hav som nu faktiskt stormar i HIF. Vi var inne på det i förra veckan. Vad händer om det händer någonting? Blir det ett hav som stormar? Nu står vi här en knapp vecka senare. Det är onsdag förmiddagen när vi spelar in det här. Och konstaterar att ett digert arbete kvarstår för HIF att lösa detta nu. Spontana kan det inte vara, men inledande tankar, så ska jag säga, från er här.
Det är ju tillsammans med Göteborg är Helsingborg eller HIF de största krisklubbarna i svensk elitfotboll för tillfället. Läget är allvarligt. Om vi nu ändå utifrån ska ha ett perspektiv att det fortfarande är fotboll, om vi säger en lek och så. Allvar. Om man sätter in det liksom i ett världsligt perspektiv så är det fortfarande fotboll. Men om vi ändå ska försöka liksom ta ett omtag om det här så är situationen för organisationen är jätteallvarligt. Jag har ju som sagt var skrivit bortsett från någon säsong som jag har varit borta från sporten här på HD, skrivit HIF sedan 98. Och det har varit en röra från och till under alla åren, men nu är det verkligen brinner det här i knutarna på att försöka få ordning på det. Och det är en pressad klubbledning, dels som du var inne på, Mattias, det är bara att titta på tabellen i Superettan och vem vill ta över det här? Ja, det finns ju säkerligen alltid namn som vill ta över liksom, som tränare då, och sportchef. Och i vilken ände ska man börja? Ska man ta in en tränare eller ska man ta in en sportchef först? Det logiska är ju att man tar in en sportchef som får välja sin tränare, så man inte börjar med att ta in en tränare och sen tar in en sportchef som tycker att ja, men jag vill ju inte ha den tränaren. Ju. Så att det där är väldigt många beslut som måste tas snabbt i närtid, så att säga, och kanske är lösningen då liksom att hitta något internt tills vidare vad det gäller tränare, för att sen måste det också landa rätt med tränarkarusellen, måste sluta snurra, en långsiktig lösning. Jag tror inte man hittar det idag.
Ja, var ska man börja? Ja, jag tycker väl att det här var ett oundvikligt beslut. Det har stormat en längre tid. Resultaten har varit katastrofala. Det fanns liksom inte mycket kvar att hoppas på i detta läget. Andreas Granqvist har ju varit extremt kritiserad som sportchef och tränarduon var inne och kolla på Statena-kurvan som jag har statistik kring alla tränare i HIFs historia, och det finns ingen tränare som har ett sämre poängsnitt än Alvaro Santos och Mattias Lindström. De har haft huvudansvaret i 26 matcher, vunnit 5, kryssat 3, förlorat 18. ett snitt på 0,69 poäng per match. Näst sämst som länge har varit sämst i HIFs historia. TV där sen Petri med 0,88. Det är väldigt många år sedan. Någonting var ju tvunget att hända i det här läget. Inte minst då efter scenerna i lördags mot Västerås när den här banderollen kom upp, när mittensektionen på Södra Stå tömdes i paus. Det var inte en hållbar situation längre.
Det påstås ju från klubbledningen att inte det var den utlösande faktorn. Vad tror vi om det?
Alltså, både och. Det är svårt att tala emot det de säger om att resultaten är den största anledningen. För det är ju såklart att resultaten är ju anledningen till att supportrarna har varit missnöjda givetvis.
Och tidigare resultat är anledningen till att HIF får börja om i Superettan.
Exakt, så det är ju klart att protesterna riktar sig inte mot Andreas Granqvist, Alvaro Santos eller Mattias Lindström som personer, människor, HIF-ikoner. Alltså de är ju, har ju alltjämt, vilket jag tycker man märker på mångas reaktioner efter det här beslutet, att de alltjämt har en väldigt stark ställning som sen sin spelartid, som människor och helsingborgare på det sättet. Det ska man absolut inte ta ifrån dem, allt som de har gjort för klubben och att alla tre verkligen brinner och lever för den här föreningen. Det är inget snack om saken. Men de har misslyckats i sina roller. De var inte tillräckligt bra för att axla de här tunga positionerna i klubben. Och då behövdes det göra en förändring. Det är lätt att vara efterklok, men redan förra säsongen såg det ju väldigt illa ut. Kanske borde man ha gjort den här förändringen redan då, efter förra säsongen. Men nu valde man att ge de här personerna fortsatt förtroende. Och det visade sig bli ännu sämre. Och till slut så, jag är ju för kontinuitet, långsiktighet. Men för att det ska kunna fungera så måste man se en progression. Man måste, det måste visa några tecken på att saker och ting går i rätt riktning. Så har det inte varit här, utan framförallt då matchen mot Västerås tycker jag var andra halvlek då främst bedrövliga. Så det såg ut som 11, och det ska vi också komma ihåg att spelarna måste också rannsaka sig i den här situationen, för det de har presterat på planen är också under all kritik, särskilt då andra halvlek mot Västerås som var bedrövlig att se på. Det var gåfotboll i princip. Jag satt och tänkte, vill de här spelarna ens vara på planen? Så spelarna som är kvar nu och som har liksom hamnat i skymundan för den här kritiken, får man ändå säga, de har ju ett jätteansvar nu att sluta sig samman och prestera mycket bättre än vad de har gjort hittills, när de nu står utan tränare, utan sportchef. Det är lätt att peka finger mot sportchefen, mot tränarna, och med all rätt ska de ha jättemycket kritik för att det inte har fungerat, eftersom de är ytterst ansvariga. Men det är väldigt många i den här organisationen och i spelartruppen och allting som tillsammans har ett stort ansvar i det hela. Så det blir intressant att se vad vägen framåt här kommer att bli, för det är skakigt.
Om vi ska göra så att vi bara lite snabbt rekapitulerar hur saker och ting har gått till. Om jag sammanfattar lite av vad ni har pratat om här också. Den här statistiken som tränarna har. Vi kan väl bara tillägga att Alvaro Santos och Mattias Lindström då, alltså i detta, avslutade förra säsongen med 8 raka förluster som tränare. Plus då 3 inledande förluster i Superettan. 0-1 mot Öster i premiären. förvisso ett tippat topplag. 0-1 borta mot Gävle i omgång 2. En nykomling från ettan. Och så då 0-1 hemma mot Västerås. Där Miguel Sandberg gjorde målet i 83 minuten. Och alla tre matcher så har HIF alltså tappat alla poäng i slutet av matcherna. Kritiken har funnits där under lång tid mot Andreas Granqvist och mot Granqvist och mot Santos och Lindström. Och den här banderollen som kom upp till och under matchen mot Västerås var ju en fortsättning på en kommuniké som alla supportergrupperingar stod bakom, där man uppmanade Andreas Granqvist att självmant avgå. Och sen då klacken vad som är sanningen här då, men att de ska ha fått till sig att ta inte ner banderollen så blir det flaggförbud typ.
Vilket då klubbdirektören Joel Sandborg kraftigt dementerade efter matchen, medan supporterklubben Kärnan då sa att man lämnar som en slags protest mot det här med yttrandefrihet och hela den biten. Så det var ju en ganska infekterad fråga. Så
och kvarstår också som en infekterad fråga eftersom ord står mot ord här. Va? Och båda sidorna står på sig att så här var det. Vilket totalt sett också... ja, men det är också någonting som man måste ta i fatt, alltså liksom, och alltså, försöka få de här två sidorna liksom och jobba ihop så att det inte blir så polariserat. För det är väldigt polariserat, upplever jag, mellan supportrarna och klubbledningen för tillfället.
Ja, och när jag intervjuade Maria Karlsson, supporterklubben Kärnans ordförande, så frågade jag just det om den här förändringen nu då, tre klubbikoner som liksom inte får vara kvar, om det läker såren. Och då var hon inne på det att nej, det är en längre process än så. Det lägger bandage. Hon uttryckte sig bra formulerat utifrån hur hon resonerade då, att det lägger ett bandage om såret, men det är inte läkt än. Och det säger någonting att det fortfarande finns, det finns ju någon slags spricka mellan supportrar och klubbledning fortsatt.
Jag tycker det är konstigt att man inte har... nu var ju Joel Sandberg, klubbdirektören, nere också och sa att jag finns här, det går alltid att prata med mig och sånt. Men det verkar ju vara väldigt svårt att få till den här dialogen, för annars hade det ju inte funnits den här sprickan. Detta är nog många, många års tid där jag tycker att supporterna inte har blivit lyssnade på i den större utsträckning, utan det har varit lite grann på Olympias kontor att liksom att vi vet bäst och sånt. Besluten ska tas, det säger jag, av de som har blivit tillsatta. Styrelser som sen har tillsatt tjänstemännen. Så måste det vara. Men man måste också ha ett åtanke. Vem har gett oss mandatet? Och det är medlemmarna trots allt. Supporterna.
Ja, absolut. Sen kan man också vända lite på den frågan, för medlemmarna har ju en möjlighet i samband med årsmöten och liksom lyfta de här frågorna. Nu var ju inte stämningen exakt lika kritisk i samband med årets årsmöte då i mars, men redan då hade ju, det var ju dagar efter den här cupmatchen mot Kalmar när det riktades avgångskrav mot Andreas Granqvist, som jag tror var för första gången liksom på det sättet.
Fast dialog måste ju ske kontinuerligt. Det kan inte bara ske ett datum per år.
Nej, men jag tänker, alltså, årsmötet är ju ändå den stora dagen då medlemmarna har möjlighet att på riktigt påverka. Det är ändå de som tillsätter en styrelse och så vidare. Så där har man ju möjlighet att lyfta många frågor. Det lyftes några frågor på det årsmötet, men det var ju ganska lugn, eller väldigt lugn stämning och inte jättemycket. Jag var där och bevakade det här årsmötet, och det var inte jättemycket ifrågasättande om jag ska liksom...
Fast det är ett speciellt tillfälle. Det har nästan aldrig varit genom åren på årsmötet. Många känner sig kanske dessutom obekväma att inför alla liksom ta upp det som
ska
står
man ju, ska man ju ha all respekt för, men så, men alltså, just de här officiella sammanhangen så har ju inte tonläget varit så högt förrän just nu då inför den här matchen mot Västerås. Det var ju första gången, upplever jag i alla fall, som det så pass tydligt framgick var en väldigt stor och samlad del av supporterkåren tycker i de här frågorna.
Jag tror att det här hade kunnat undvikas väldigt enkelt. Det här med att det hade inte behövt finnas en banderoll uppe som jag tycker dessutom man skötte det, liksom hela den här kommunikationen med kommuniken som du sa, Mattias. Det var ingen sån här gläfsande, bara spontan idioti som kom, alltså, utan det här hade dessutom kunnat undvikas om ansvariga i klubben hade tagit dialogen oftare, kontinuerligt så att säga. Men jag är helt säker på att den banderollen inte hade kommit upp, och det hade varit en annat klimat också jag tror alltid på samtal för att skapa ett bra klimat i en klubb. Och här, nu måste det ju till samtal. Eller ska de fortsätta så här?
Nej, det är ju en fråga som verkligen hänger i luften. Och i detta så ska vi nog ändå stanna upp någon sekund till vid just det som du pratade tidigare om, Marianne. Ord står mot ord här. För yttrandefriheten, den vet vi är väldigt stark i Sverige. Och att klacken då faktiskt lämnar arenan i protest därför att de har fått det här till sig. Det är ju deras version så. Och varför skulle det finnas anledning att betvivla den? För då hade de ju inte agerat som de hade gjort. Och det är klart att yttrandefriheten, den sätter de väldigt högt också, som vi alla gör. Och att få någon slags, om man ska uttrycka det så, attack på den accepterar ju såklart inte supportrarna. Så här måste det ju redas ut någonting. Det här kan man inte bara släppa. För det här är en stor fråga i hela det svenska rättssystemet. Alltså man kan inte gå in och peta på det här. Finns det någon som har, eller några, eller att det är sanktionerat från hur det nu har gått till, så är det ju rätt allvarligt.
Jag tror att klubbledningen blev tagna på sängen också av den här. Alltså att den var så välplanerad, välkoordinerad, den här protesten. Och väldigt respektfull och värdigt. Jag har ju sett vissa protester genom åren där man känner bara, det här var ju inte speciellt genomtänkt. Det här var mer impulsstyrt. Det här var inte det. Och jag tycker också att, som sagt var, den tar väldigt hårt eftersom Andreas Granqvist sitter också dessutom
så bredvid.
Jag förstår fullständigt.
Absolut.
Men det hade inte behövt gå så långt. Jag lägger fullständigt det stora ansvaret på klubbledning och styrelsen för den uppkomna situationen i lördags. Att det gick så långt och dessutom eskalerade under matchen. Det här ligger helt och hållet på de ansvariga i klubben. Enligt mig. Det hade kunnat undvikas genom dialog, genom kontakt kontinuerligt. Hoppas de har lärt sig någonting av det, så de inte sitter där uppe i sitt torn och fortsätter att bygga, gräva skyttegravar. Det tjänar man ingenting på liksom, för då bland medlemmarna kommer bara frustrationen att öka, tror jag.
Ja, nej, absolut. Och kanske inte bara släppa det där, utan reda ut det där och prata med varandra om vad som faktiskt hände under lördagens match.
Jag pratar ju med ordförande Fredrik Karlsson då samtidigt som det här pressmeddelandet då om sparkningarna kom ut. Och ställde ju då frågan om han har pratat med supportrarna, och då sa han att efter matchen så hade han ett samtal med en representant från supportrarna som då supportrarna själva hade valt ut gemensamt, och sen att han inte var säker, men att han trodde att flera organisationer också hade pratat med representanter från supportrarna. Så vi får se om den här dialogen då kan lugna ner stämningen en aning eller om det fortsätter att vara.
Det är jättebra helt, att dialogen kom efter matchen, men den borde funnits där långt innan också.
Och som sagt, jag vill bara understryka att jag vet inte var sanningen ligger någonstans. Så, och jag vill egentligen inte spekulera heller. Men uppenbarligen så
finns det ju en spricka.
Precis. Som behöver överbryggas. Om vi släpper just den grejen då, så är det också så att HIF nu ligger sist i Superettan. Enda laget som inte har tagit någon poäng. Ett lag tillsammans med HIF har inte heller gjort några mål, och det är Örebro. Så resultatmässigt återigen, för att knyta an till det, så är det en super dålig start i Superettan. Och jag skulle faktiskt vilja säga någonting eller läsa upp någonting som jag har skrivit ner från Maria Karlsson då, ordföranden i supporterklubben Kärnan, som inte var med i den text som vi lagt ut. För det är rätt intressant det hon säger. Jag kommer till det. Jag tror ni fattar vad jag menar. För då kommer vi också in på ett av problemen i varför det ser ut som det gör. Jag frågade henne om hon var orolig efter den här starten, just med tanke på de tre förlusterna och mot de lagen som jag refererade till tidigare. Då svarar hon både ja och nej. Jag tror att man kommer reda ut det. Jag tror inte på en toppplacering i Superettan. Intressant bara det. Men så fortsätter hon. Men jag tror att man kommer reda ut att man håller sig kvar i Superettan. Vi har kapaciteten. Vi har individuellt väldigt duktiga spelare. De ska bara få ihop laget. Och jag tror att under rätt ledning kommer man verkligen att få det. Och så kommer det någonting här då på slutet. Det som är lite oroande för mig är att man på 260 minuter har gjort 4 avslut på mål. Och det är den biten jag saknar. Så jag bara hoppas att man börjar skjuta på mål. 260 minuter, det är ju 90... hur blir det där? 260, det blir inte riktigt... Nej, 90 gånger...
3.
270. Ja. det spelar ingen roll, men 270 plus tilläggs minuter också, så det är väl nästan uppåt 300 minuter. Så hon var ju underkant till och med där. Men själva grejen är ju dels inte exakt på minuten, men att det är många minuter och så otroligt lite som har hänt framåt. Och det är något jag har slagits av under alla de här tre matcherna. De skapar ju ingenting intressant. Nästan ingenting.
Ja, det har ju varit ett spel som inte fungerat alls. Det är väl det som vi har pratat om innan, den här första kvarten i andra halvlek mot Öster där det hände lite grejer. Men mer än så har det ju varit helt fantasilöst, och man har inte sett några mönster alls i spelet. Det har inte hänt något. Varenda spelare känns iskall för tillfället. Så det finns ju otroligt mycket att jobba med. Oavsett om det blir någon helt ny tränare eller någon slags intern lösning till matchen på lördag mot Brage, så är det ju stora problem att lösa i närtid. För det kan ju inte fortsätta så här, att man förlorar varje match med 1-0. För då är vi i en situation där HIF riskerar att åka ur Superettan, och det vore ju fullständigt förödande för klubben. Så,
men det måste ju börja, alltså, du börjar ju inte med att det bara plötsligt regnar ner gjorda mål. Du måste ju börja med att skapa chanser.
Ja, du måste börja med att ha ett spel överhuvudtaget. Det har man ju saknat i de här matcherna.
Det var intressant det hon sa med toppplaceringen. Det får man ju ändå ge henne.
Ja, definitivt.
Jag och Sebbe tittade lite grann här innan sändningen på HIF topptippades ju, favorittippades till och med. Jag har ju Jag också ställde mig i det ledet och tyckte att de hade tillräckligt material om de bara fick ihop det här spelmässigt och plockade lite poängar. Ingen kunde se den här starten, inte ens jag, den här miserabla starten. Men vi räknade lite grann på det, och ska du ha någonting med topp tre placeringarna att göra, nu tittar vi bara liksom ett par säsonger bakåt här, så är det max, och då säger jag max 8 förluster du får ha på de här 30 omgångarna, och HIF har ju redan bränt 3 av de här matcherna. Just nu är det ju faktiskt, alltså får man tänka på att man ska klara sig kvar i Superettan. Så måste det vara härifrån. Det är utgångspunkten just nu i alla fall.
Jag tänker att prata allsvenskan och sånt nu, det ska man ju inte göra. Det är ju långt ifrån för sent och vakna. Men man kommer ju tillbaka till det här att det finns stora problem att lösa. Framförallt måste man ha en tränare och sen få ett spel som fungerar och hela den biten. Men det är inte för sent. Men att prata något om något avancemang till allsvenskan och sånt, det ska man nog ligga väldigt lågt med.
Nej, det skulle vara det är att skjuta sig själv i foten i det här läget.
Så men alltså att de med bara lite bättre styr på det hela ska kunna ändå ta sina poäng och hålla sig borta från den absoluta mardrömsbotten där. Det tror jag väl säkert att de kan lösa. Men det vill ju till saker i så fall.
För det spelmässiga är ju en sak, och det ligger ju till grund för allt som har hänt nu. Men vi ska komma in på det alldeles strax. Hur ska man reda ut det här? Vem ska leda laget? Både att sätta ihop trupper och vara sportsligt ansvarig, och vem ska vara tränare, eller vilka ska vara tränare, och hur ska de resonera och så vidare. Men det är också så här att innan vi kommer dit så skulle jag vilja referera till någonting som du sa i förra veckans avsnitt, Marian. För då pratade vi också om vad händer om man skulle sparka tränarna, och Sebbe, du var inne på att men då kan inte Andreas Granqvist vara kvar, det blir ohållbart och så. Och så säger du då, Marian, för mig är det också lite som Sebbe är inne på, att det är så tätt sammanflätat alltihopa, och då snackar jag inte bara om tränare och sportchef, utan då är det kanske även folk högre upp i organisationen som måste börja fundera på, är jag rätt person för det här jobbet? För mig är det lite, faller en i detta läget, faller alla. Och det finns ju fortsatt en tung ledande person som är hårt kritiserad men som är kvar, och det är ju klubbdirektören Joel Sandborg. Han är kvar, och det är en position, nu menar jag inte att underminera övrigas positioner, men den anställning han har och alla hans uppgifter, alltså det är inte något man bara kan plocka in någon som tar över och bara sätter sig in i hela organisationen och har koll på allting. Så hur ska HIF hantera den kritiken som finns mot Joel Sandborg?
Ja, men det är också en fråga man måste ställa sig givetvis och utvärdera här ganska skyndsamt givetvis, men samtidigt blir det ju svårt också att göra sig av med klubbdirektören i detta läget, för någon måste ju leda klubben. Visst, man har en styrelse, men alltså du måste ju ha någon ledande tjänsteman kvar i organisationen också. Någon måste ju kunna tillsätta den här tränaren, den här sportchefen. Det går ju inte att stå helt ledarlöst i en organisation. Då vet jag inte hur man ska få ihop det. Så sett är det ju logiskt att Joel Sandborg är kvar. Möjligt då att han får leda den här rekryteringsprocessen som behöver ske nu till sportchef och tränare. Och sen att man när de bitarna är på plats kan ta ett tydligare grepp om hans roll. Ska han vara kvar? Ska han inte vara kvar? alltså att man börjar i den änden och får liksom styrning över den sportsliga delen i organisationen, och sen kan man gå över på den andra biten. För man kan inte, alltså ska du rekrytera både klubbdirektör, sportchef, tränare och allt på samma gång, då blir det nog väldigt rörigt. Så ur den aspekten är det ju logiskt att man inte gör sig av med även Joel Sandborg i denna situationen. Sen får man se längre fram om det behöver göras förändringar även på den posten.
En stor del av förtroendekapitalet där är ju förbrukat. Det är ju ställt utom allt tvivel. Det ska mycket till också för att reparera det. Men jag förstår att HF är pragmatiska. De måste ju ha någon på den posten. Sen när ni pratar om sportchef och att någon måste, liksom i detta fallet Joel Sandborg, ska liksom då leda den här rekryteringsprocessen. Jag är lite grann fundersam över kring om det finns tillräckligt med sportslig kompetens i klubben just nu för tillfället. Med som kan göra det här arbetet grundligt utifrån, som sagt, var en sportslig kompetens när en sportchef ska rekryteras och en tränare, alternativt en manager som då får båda rollerna. Finns den idag? Ej.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Styrelsen, den sportgruppen eventuellt
där bland annat då en sån som Stuart Baxter ingår, och man har Hasse Eklund i organisationen.
Men är det de som ska ta de här viktiga, liksom, som sagt var, liksom, hur ser den på pappret? Ja, det är en del fotbollsmänniskor som är kvar i klubben, liksom, som har, men finns den riktiga kompetensen för att skanna av vad är det HF vill, var ska vi någonstans, vilken sorts fotboll vill vi spela, som sen, och då måste man ju utgå ifrån spelarmaterialet såklart som är kvar här idag, för du kan ju inte ta in en tränare som vi spelar på ett sätt och sen får han en trupp som där det är, ingenting är kompatibelt. Det är såna här diskussioner och sånt. Det tror jag inte är ett skvatt på att Joel Sandborg är förmögen att ta, liksom, och så. Däremot kan han delegera ut det. Men finns den sportsliga kompetensen idag? Det är ett enormt arbete man har framför sig för att träffa rätt, och HF har inga marginaler kvar att misslyckas.
Nej, och det är ju det som gör hela den här situationen så märklig, att man är mitt inne i säsongen. Det hade varit en helt annan sak om detta var i november. Men nu är det bråttom. Det måste ju hända något. Samtidigt som man då har liksom en haft Andreas Granqvist som har haft väldigt stort inflytande i organisationen på väldigt många plan, och där han dessutom då har varit den stora, liksom, ledaren över sporten. Truppen är ju byggd utifrån honom, eller det han har velat ha, alltså, så givetvis så funkar det med en sportchef. Men och sen så den här sportgruppen som man då har tillsatt efter den interna utredningen förra säsongen, den är ju också liksom, det är ju gemensamt byggd för att, liksom, man har valt en strategi som då, liksom, Andreas Granqvist är ytterst ansvarig för. Om man då ska, liksom, slå in på en helt ny väg nu, vilket kanske behövs med tanke på hur dåligt det har gått med de här förutsättningarna som har funnits. vem ska leda det? Alltså,
ja, vem ska sätta den ordningen?
De som är kvar i klubben, har de samma syn på hur man ska bedriva fotboll som Andreas Granqvist hade och som Mattias Lindström och Alvaro Santos hade? Antagligen, eftersom man då har liksom jobbat fram detta tillsammans. Och så då läggt på tidsaspekten här, att man är mitt inne i en säsong och det är ont om tid. Liksom 3 dagar till match när vi sitter här och pratar. Så
det borta är mot Borlänge dessutom som vann senast.
Ja, så det jag tänker här, nu vet jag inte, alltså det, om 10 minuter kanske HF har släppt ett pressmeddelande med vem som blir ny tränare. Vi vet ju ingenting i detta läget just nu, men jag tycker nog det hade varit klokt att köra någon intern lösning tills vidare. Hasse Eklund skulle jag säga då. Visst, det är ju inte säkert han vill, men han är ju trots allt i organisationen. Så sätt är det logiskt att, ja, men ge han förtroendet över matchen mot Brage och var noggrann i den här rekryteringsprocessen nu med en ny tränare. Det är svårare att tillsätta en sportchef, så jag tror det kommer bli svårt. Och absolut är det vettigaste att först ha en sportchef som sen tillsätter en tränare. Men nu står man i ett sånt här konstigt läge där det är betydligt lättare att hitta en tränare än en sportchef. Så det får kanske bli så den här gången eftersom man sitter i den sitsen man gör. Men ja, alltså jag vet att det snurrar i mitt huvud när jag tänker här nu, men alltså,
det snurrar i mångas huvud nu. Så du är inte ensam, Sebbe.
Nej, men alltså, ja, den här interna lösningen då, Hasse Eklund, som är ytterst kompetent som tränare, det ska vi inte
komma ihåg. Tycker kanske man kan behöva stöttning där med Max Lindén också, som hade hand om första träningen.
Ja, han hade kunnat funka jättebra antagligen i en assisterande roll där. Så låt dem ta ansvaret här tills man hittar en tränare som man tror på långsiktigt. Det går inte bara att stressa fram något här nu för det här, och ta första bästa som man hittar ute på Stenbocksgatan. Så man får...
Det är ju namn som florerar. Det har ju namn florerat redan ju.
Ja, det är jättelätt att sitta här och säga att HF behöver tålamod, men samtidigt kan man inte ha tålamod. Så det... Ja, det sprätter åt alla håll i mitt huvud.
Och det namn flyger ju till, det är de vanliga. Jag log lite grann. Det tog 2 sekunder så var de liksom, oj, vem är ledig? Så har de kopplats ihop med en massa olika, allt från Imad Khalili till Poja. Vad är det mer? Såklart.
Stuart Baxter finns med i den leken också.
Stuart Baxter är där också.
Hasse Eklund såklart.
Stuart Baxter
kanske Patrik Ingelsten, Eskils minne.
Ja, Stuart Baxter är ju klubben. Samtidigt vad jag hör så har han tackat nej till den andra krisklubben i svensk fotboll som befinner sig i Allsvenskan, och att han siktar på att komma utomlands, för han kommer att fortsätta vara tränare. Och det, alltså någonstans så ska man också, det är därför jag håller med Sebbe, löst det tillfälligt i alla fall internt. För man ska ju också veta det, att när tränarna, vi snackar, när poppar upp en massa tränarnamn här, alltså HIF är ett högriskprojekt i dagsläget. Där man förr hade liksom skimrade ändå liksom lockelsen, att det var lockande att komma till HIF, så är ju namnet rätt skamfilat nu för tillfället. Och vem vill ta sig an i det här högriskprojektet i nuläget? Är kön oändlig av tränarnamn som bara liksom alla sträcker upp handen, jag vill till Olympia och ta fatt i detta? Det är jag inte så säker på.
Det finns förmodligen en och annan där ute som dels fortfarande tänker att HIF det är en stor klubb även om man har åkt ner i systemet. Men också den människan med egenskapen som har det här gillar att jobba i motvind, gillar att ta sig an en stor utmaning. Den finns, men att den personen sen faktiskt lyckas genomföra det inre drivet som finns, det vet man inte.
Ja, man vet, alltså de här namnen, är de ens liksom de här som poppar upp nu här, alltifrån Rickard Norling till Rolle Nilsson och så, va? Alltså HF kanske liksom ska tänka en helt annat spår alltså framöver. Vi har redan avhandlat det här med att internt lösning för tillfället och så. Kanske ta, som jag var inne på, som Kalmar gjorde på, jag skrev det här om dagen, alltså att man tar en yttre aktör med i processen, inte som tar beslutet om vem som ska träna HF i slutändan, men du har ju faktiskt rekryteringsaktörer som kan hjälpa till i fotbollsbranschen när man ska utvärdera. Och det tycker inte jag är fel att ta in i detta läget, för som sagt var, annars blir det bara liksom att man tar alltså de här vanliga namnen. Okej, vilka är lediga? Ska vi rangordna dem på en lista? Jag menar, det kan ju en apa göra ju, i dagsläget ju. Men är det att göra ett ordentligt arbete? Ja, men helt allvarligt.
Jag tycker nog att...
Inget ont om apor dock. Det var inte meningen att ge mig på en
helt oskyldig varelse.
Är jag en art som det ser ut exakt? Jag ber om ursäkt, jag backar.
Nej, men jag tror att det vore klokt för HF att långsiktigt då, inte just över den här kommande matchen, men alltså på sikt här när man ska ha in en ny tränare, då att blicka utanför och inte gå i det här hjulspåret som man gjort innan, kanske ta in någon som har en bakgrund i klubben. Jag tror man, för att liksom verkligen kunna rensa ut och liksom känna att man kan få in ny energi i det här, så behövs det någon utifrån som inte har haft med den här klubben att göra innan. Visserligen tog man det greppet med Olof Mellberg 2019, och då tyckte jag att det kändes väldigt fräscht och bra. Det var en tränare utifrån som var på uppgång i karriären, hade gjort det väldigt bra med BP, tagit de två raka serier med dem. Det kändes bra på förhand, tyckte jag i alla fall. Men sen blev det inte bra. Så det är klart att det finns aldrig någon garanti oavsett vem man tar. Men jag tror nog att man ska blicka bortom HIF, som du var inne lite på i din krönika där, Marianne, att det här med att man offrar liksom klubbikoners anseende, att det alla supportrar i alla tider har velat, det är ju att de här klubbikonerna ska få ledande roller i klubben och att det ska gå bra. Men det finns så många exempel nu i HIF där det inte har funkat, och det slutar sällan bra. Det blir jobbigt för alla inblandade i slutändan. Som jag sa i början av avsnittet här, jag betvivlar inte en sekund att Andreas Granqvist, Alvaro Santos och Mattias Lindström verkligen har lagt ner hela sin själ för att detta ska fungera. Det är inget tvivel om det. Men det blir så tråkigt när det inte lyckas. Så jag tycker att man bör titta utanför
HIF-gränsen. Nu har man ju kört det här spåret i botten dessutom, tycker jag. Då är det väl kanske dags. Jag tycker ändå liksom, även om Melba inte lyckades, så tycker jag ändå liksom, alltså, att det var ju ett nytt tänk, och nu vet jag inte alls hur ekonomin ser ut och vad man kan gå loss på och alltså långsiktigt. Till exempel tittar man utanför Sverige, så är det väldigt dyra lösningar oftast. Alltså, det är tränarlönerna utomlands är ju på ett helt annan nivå. Sen så, jag menar, det är väl, de får väl börja titta lite grann på de här pro-utbildningarna som finns. UEFA Pro och sånt, vilka är det som går där? Man kanske ska titta lite grann. Ja, man måste ju bestämma sig för det första om man ska gå vidare med det här sportchef, tränare, eller om man ska göra någon till en manager, som HF har provat på bevisligen tidigare också. och man kanske ska damma av det. Det finns ett par olika vägar att gå, men man måste nog tänka brett här nu och inte låsa sig vid det enklaste, som sagt var, att bara okej, vilka lediga idag? Vem vill vi ha helst? Alla skriver ner varsin lapp, 1, 2, 3. Alltså det tror jag är det sämsta alternativet HIF kan ta till just nu.
Nu går det ju illa för Göteborg i allsvenskan, men det är ju en liknande situation. De står ju också utan tränare och liksom, men verkar ändå någonstans ha lite is i magen att inte bara hugga första bästa, utan att, alltså så här, rätt eller fel, det kan ju leda till att det blir ännu värre utgångsläge för dem här kortsiktigt. Men jag tror, alltså, stressa inte för mycket, alltså, för det här måste bli rätt. Marginalerna finns inte längre. Det kommer att pyra ännu mer om det blir fel ännu en gång.
Jag slänger ut frågan till er här då. Vet inte om det är en fråga som ni som lyssnar har också. Jag tänker att några av er kanske har det, så att jag kan bli er röst. Till er, Marianne och Sebbe. När ni tittar på spelartruppen, vad för slags egenskaper behöver den tränaren ha som kommer in i det här skedet, men sen kanske då också, för det ska ju förhoppningsvis vara en tränare som är längre än ett halvår eller ett år när en trupp byggs om. Vad är det för egenskaper, personlighet som en tränare ska ha för att ta sig an detta högriskprojekt som du kallar det, Marianne?
Jag skulle nu säga någon som är, ja men tydlighet, alltså vad betyder tydlighet, men någon som är bra på att utveckla unga spelare. Det är väldigt många unga spelare i detta laget som har fått mycket förtroende av Lindström och Santos. När jag pratade med Alvaro Santos igår så sa han att jag kanske kunde, jag och Mattias, ha varit bättre på att stötta de unga spelarna i den här tunga perioden. Det är någonting vi får se över. Liksom. Någon som är van och liksom ha hand om en grupp och liksom har liksom, men kan jobba med utveckling, som har en tydlig idé om vad man vill. Jag tycker till exempel en sån som Henrik Jensen i Kalmar liksom känns väldigt fräsch på det sättet. Alltså något som, någon som är på uppåtgående i sin karriär och som har liksom tagit lite kliv.
Behöver det vara en vad ska man jämföra med, yngre, äldre tränare, men just utifrån det perspektivet vara på den generationens nivå, eller vad man ska säga, även om man såklart står över spelarna. Ni fattar vad jag menar.
Ja, det
finns en auktoritär, menar du?
Nej, röst. Då fattar ni inte riktigt vad jag menar. Jag menar det mer att kunna prata med bönder på böndernas språk, fast ändå vara tydlig. Alltså förstå sig på den generationen spelare och personligheter utifrån att det är många unga spelare. Mer så jag tänker. Det är kanske inte så att det ska vara en tränare som är stenhård och visar med hela handen, utan det kanske krävs andra egenskaper i ett sånt här läge.
Ja, men det tror jag nog att det kan vara klokt med en sån profil. Sen så själva åldersmässigt finns ju många, både liksom tränare på uppgång. En organisation som Sirius som satsar väldigt mycket på unga spelare, har ju en väldigt ung organisation runt klubben också, med scout och hela den biten. Elfsborg finns ju också som exempel som satsar på många unga spelare som
Och där inledde Jimmy Tillin, precis, Tillin inledde ju inte sådär lysande. Nej. Heller, men det har ju blivit utväxling.
Ja, så det ålder behöver på tränare behöver ju inte alltid innebära att den tränaren har en viss profil, men för det finns olika vägar att gå. Det finns de som lyckas jättebra med en ung trupp som är äldre tränare och mer erfarna och kanske kan guida på det sättet. Det finns också, ja, men till exempel Sirius då, som är en klubb som har en väldigt ung organisation och en ung spelartrupp som har fått utveckling på det. Så just åldersfaktorn där tycker jag väl inte är så viktigt. Viktigare är då med liksom vilka egenskaper tränaren har, och framförallt att det finns en tydlighet i vilken slags fotboll de vill spela. För det har jag saknat med HF-tränare.
Här kommer ju dessutom en annan problematik in i bilden, kommande transferfönster. HF har den truppen man har. Det är kanske där man måste, det är ju utgångspunkten för när man rekryterar också. På längre sikt. Vad händer de närmsta transferfönsterna? Hur jobbar vi? För det första, vem ska ansvara för kommande transferfönster i sommar nu som öppnar inom en inte allt för avlägsen framtid faktiskt. Och sen har du ett vinterfönster. Jag tror man måste också se till vad är det för spelarmaterial innan man plockar. Kanske också nu när man gör det internt tillfället att inte köra så kanske hög svårighetsgrad heller på spelet, utan förenkla så mycket som möjligt. Nu måste poängen in till vilket pris som helst. Alltså. Och om det sen är ett inte speciellt estetiskt tilltalande 0-0 resultat i Borlänge mot Brage, fine, då tycker jag HF har ändå fått liksom att lite, det handlar om hela tiden om att hitta andrum, få arbetsro, och då måste ju poängen in, och då, så, tillfället tror jag att det är en intern, på den interna lösningen, absolut. Och sen så är det också liksom vad kommer de här närmsta transferfönstren ge? Hur ser truppen ut? Det måste man också ta hänsyn till när man rekryterar tränaren. Vad är det för spelare kvar? Vilka kan man skeppa iväg? Vilka nya kan vi ta? Alltså det som du var inne på, Mattias, alltså det här med ombyggnad av truppen, det är också det är inte helt enkelt.
Nej, och det har ju varit en enorm rulljans i truppen de senaste åren redan,
och är felbalanserad.
Så frågan är, ska man in och röra ännu mer i truppen? Det kanske behövs det med tanke på hur den presterar, men jag ser ju gärna att man fortsätter ge många av de unga spelarna chansen i detta läget. Men då med bättre liksom ledning där det blir tydligare för dem vad det är de ska göra.
Men även om det inte kanske är prioriterat med en stor rulljans och bygga om en trupp i sommarens fönster, vem det nu är som skulle göra det, så jag tror ändå utifrån mitt huvud i alla fall att det skulle behövas in en anfallare till, en dokumenterad anfallare som man vet har lyckats tidigare. Svårt, ja jag fattar det, kostsamt fattar jag också, och det är inte heller här fråga om att undervärdera eller nedvärdera Amar Mohsin eller Amin Alhamawi. De har säkert möjligheter att göra jättebra ifrån sig, men att har gjort som man
om de används rätt.
Om de används rätt har vi varit inne på tidigare. Men att som i den här säsongen gå in med de två, Amar Mohsin som har gjort mål tidigare i Superettan, men ändå ett lag som inte fått att fungera på lång tid, och Amin Alhamawi, ung också då, har gjort mycket mål tidigare. Men man kan inte kräva av honom att han ska bara göra det bara kontinuerligt sådär i A-laget. Alltså där har man, tycker jag, man har gjort en miss från start att inte komplettera den här truppen med en för Superettan spets forward. Alltså det var väl Amar Mohsin tänkt att vara, men här finns en brist. Där behöver man komplettera, tror jag. Sen är det en aspekt till när vi pratar om alla unga spelare. När du var inne på det, Sebbe, och vad Santos hade sagt också, att ja, vi kanske inte har stöttat dem tillräckligt, så tänker jag att det kanske inte är han som ska ta åt sig så mycket själv, vara så självkritisk, för någonstans har den här truppen byggts med unga spelare, med vetskap om att man har åkt ur allsvenskan, med vetskap om att okej, vi har inte haft så bra resultat. Vad händer om vi inte får resultat i början? Hur tar de unga spelarna det? Det måste man ha haft med sig, tänker jag. Plus att det dessutom finns en idrottspsykologisk rådgivare i laget som heter Magnus Winter. Alltså han ska väl ha en uppgift också att kunna hantera just sånt här. Så jag kan inte riktigt hålla med Santos att, eller det vet väl han bäst själv, men att de skulle ta på sig så stort ansvar för att inte ha stöttat unga spelare, det har ju legat med i paketet från början, tänker jag.
Ja,
kommentar på det. Eller vad, Magnus Winter, vad, vilken funktion har han annars som inte han ska hantera just det här?
Men det känns också lite diffust. Han gör inga intervjuer, så han kan vi inte prata med. Men det är ju, ja, det är en svår ekvation det där. Du brukar säga det, Hjelm, vad är hönan och vad är ägget? Det är ju lite så här. Man, alltså, tittar man på den här truppen spelare för spelare, ja, det är ju klart att, alltså, där är ingen garanti på att det här ska bli succé, men där är ju trots allt Thomas Rogne, Fredrik Holst och Adam Hellberg har varit svag i inledningen.
Jo, men
här,
det är ju inte de spelat som ska göra målen.
Nej, inte göra målen, men alltså där finns ju Benjamin Acko, alltså där är ju kvalitet i laget.
Men inga poängspelare dock.
Nej, det är det inte. Det är Amar Muhsin som har gjort mål på superettanivå.
Men om han då tappar formen som har skett nu, då finns ju, och Amin nej, inte har hunnit komma in i det riktigt än heller.
Nej, det finns inga poängspelare, utpräglade poängspelare där bakom. Eller liksom i den offensiva linjen, nej.
Jag tycker man har tagit för stor risk här från början. Man har spelat för mycket roulette på den positionen framåt. Jag tycker där är ett av de stora problemen. Sen hade det kunnat bli kalas på de här två eftersom det ju finns.
Om man nu hade använt båda två liksom försökt spela samma ihop dem. Men nu fortsätter man. Nu vet vi inte hur om de kommer gå över till två anfallare.
Och observera att jag kastar inte skit på dem här. Jag lägger inte ens kritiken på dem. För nu är vi inne på min höna och mitt ägg igen. Jag är inte så säker på att det är deras fel. Det här är ett kollektiv och de har inte fått så mycket bollar att jobba med heller. Så jag inser att
sen har man ett eget ansvar,
ja,
också.
Det har man också. Så att det är inte så enkelt att bara peka på dem, utan det här är ju faktiskt en helhet som inte har fungerat.
Spelar man elitfotboll så har man ett eget ansvar.
Men det är återigen till det här att truppen är felbalanserad, att man har ju jättemånga inom mittfältare och flera stycken som alltså, ska jag peka på något anmärkningsvärt så är det ju att en sån som Zumar Al-Madjed inte har gjort en enda minut i Superettan. Det är jättekonstigt. Alltså det är, nu har han inte varit bra när han spelat efter sin skada, men det är särskilt, samtidigt inte konstigt med tanke på hur HIF har spelat. HIF har jätteproblem med sitt passningsspel. Där sitter en spelare på bänken som är en riktigt bra passningsspelare. Han var Superettans bästa defensiva mittfältare och passningsspelare när han spelade i BoIS 2021. Han har inte fått spela en enda sekund i Superettan. Jättemärkligt när man har såna enorma problem i sitt eget spel. Sen kan jag förstå, om nu HIF-spel är det har varit som det typ har sett ut, att man ska slå långa chansbollar, ja, då finns det ingen anledning att ha Zumar Al-Madjed. Men kanske att man med en annan profil, en annan strategi kan få utväxling på en sån spelare.
Wilhelm Löper, kanske lossnar för någon av forwards då också.
Det kan det också göra. Wilhelm Löper, en annan spelare som bevisligen inte har stått jättehögt i kurs hos tränarduon, kanske också kan få en ny tändning av detta. Så det finns ju spelare i den här truppen som har kvalitet, men som har använts fel eller inte använts alls. Och kan man då kanske få in dem på ett annat sätt i det hela, så kan det ge effekt. För jag, alltså, absolut är truppen felbalanserad och hela den biten, men där finns fortfarande spelare som kan göra det bra. Så med rätt tränare, rätt spelidé, så kan det bli bra. Det tror jag, men då måste man också träffa rätt i det.
Ett namn vi inte har nämnt här, som vi ändå kanske inte ska bara passera, eller det kanske vi gör, men det ska ändå upp i etern här. Jörgen Lennartsson, han kan inte vara aktuell för en comeback. Han är väl fortfarande avlönad?
Det är det som är lite kul. Det sa vi ju redan när de sparkade Jörgen Lennartsson och stod utan tränare innan då det blev klart att Lindström och Santos skulle ta över. Då sa vi ju det, att i det läget HF befinner sig i nu, Hade det inte varit för att Jörgen Lennartsson precis har fått sparken från HIF, vem hade HIF ringt? Jo, man hade antagligen ringt Jörgen Lennartsson. Jag tänker ha lite samma tankar denna gången, att hade inte det varit för att han fick sparken från HIF förra året, vem hade HIF ringt nu? Antagligen Jörgen Lennartsson.
Ska lägga in en liten anekdot här. Jag vet, jag är uppifrån, ni får överseende, men det finns faktiskt ett exempel på att just detta har lyckats i ett annat sammanhang. Uppe i Gävle för länge sedan så fick Leffe Borg sparken av Brynäs. Han plockades tillbaka till, jag tror det var kvalserien då, och räddade kvar Brynäs. Så det finns ett exempel på en tränare i en annan sport som har fått sparken, fått komma tillbaka och reda upp det, och sen försvann han igen.
Men då ville Leif Borg tillbaka själv. Eller gick med på att titta.
Det får man ju förutsätta. Jag har ingen aning om vad Jörgen Lennartsson tänker.
Nej, och sen de dragen ser man ju någon gång varje säsong i Serie A också. Där någon klubb sparkar en tränare, tar in en ny, sparkar den nya. 50 dagar senare är den gamla tränaren tillbaka. Sen så får han sparken igen. Kommer en ny tränare, för sparken, då är den gamla tränaren tillbaka ännu en gång. Så det finns ju sådana periodiska
finns
exempel.
Finns ju färskt exempel också i Chelsea.
Ja, men precis. Frank Lampard som vi fick sparken, och sen så har det varit två tränare emellan, och sen så nu är han tillbaka som någon slags interim lösning för resten av
säsongen. Inte riktigt samma, men Henrik Larsson har varit där i två omgångar i HIF faktiskt.
Sant.
Men det var ju otroligt anmärkningsvärt i sitt sammanhang också. Så det finns sådana exempel, så sjukare saker har ju hänt än att Jörgen Lennartsson skulle komma tillbaka som tränare i HIF, men jag har väl svårt att se att det händer.
Du tror inte heller det, Marjan?
Nej, det tror jag väl inte. Det är främst beroende på, jag tror i och för sig, att han hade kunnat styra upp det, om han hade just nu i detta läget hade behövts poäng och resultat, så tror jag han hade kunnat nå det om han hade fått spela sin fotboll så som han alltid har velat.
Ja, det var ju ett av problemen att han inte fick göra det riktigt, eller hur det nu var.
Precis. Och då så tror jag faktiskt att han har gjort det, sen så tror jag inte han vill själv. Såklart. Så att, men det med, närmast nu på lördag så blir det väl en intern lösning, skulle jag tro. Jag mycket svårt att säga att något annat än att Hans Eklund och eventuellt Stuart Baxter är med, inte ombytt på bänken, men att han följer kanske med och är någonstans och stöttar i bakgrunden, och sen så är det eventuellt också Max Lindén. Det är väl de tre jag kan säga interna lösningen för att lösa det här och nu denna veckan.
Och det skulle inte kunna vara så att det är ett långskott, men jag vet att jag har sagt det här också. Nu går ju damerna väldigt bra i HIF. De har ju en tränare, Kristoffer Schönberg, har ju varit tränare på herrnivå, fast i en lägre division tidigare. Han skulle inte kunna hamna i någon roll, eller han vill man inte peta på när han gör det så bra med damerna.
Nej, det tror jag väl inte. Men,
han har varit så, han är ju långt ifrån här verksamheten ju. Så att det är väl bättre att ta någon som är inne i det hela.
Men när jag ändå tog upp Kristoffer Schönberg, så vill jag faktiskt också nämna att HIFs damer fortsätter att göra det bra. Spelar ju då i division 1, nykomling.
Division 2.
Det blev fel. Jag visste att det var division 2, men jag sa fel. I division 2 har ju nu öppnat med två raka segrar. Man vann senast mot Göteborgs FF med hela 5-1. Man vann ju premiären med 3-0 mot Achim. Så 8-1 i målskillnad efter två matcher. Högt ställd förväntan, målsättning att gå igenom den här serien
och glöm,
också.
Glöm inte å andra sidan att man har faktiskt en division 1-trupp att tillgå. Så att jag är inte så förvånad.
Nej, men jobbet ska göras.
Jobbet ska göras, absolut.
Och det har de börjat göra.
Man har i princip, på pappret har man en division 1-trupp idag.
Mm. Och det var mycket folk på premiären. I helgen möter de ett annat Göteborgslag, Göteborgs DFF. Hemma ska bli väldigt intressant att se hur många som kommer till den här matchen. Och det är väl inte helt otänkbart att många av er som lyssnar försöker också suga i sig det som är positivt i HIF, och ett av de benen som ju är positivt är damverksamheten. Så det är inte alls otänkbart att engagemanget kommer att öka allt mer dels för allt som händer i HIF, men också för att damerna gör det bra och fortsätter på sin framgångsvåg som han har påbörjat ett par år tillbaka. Så jag tycker det är intressant att följa också vad som händer i den här delen av HIF.
Absolut.
Är vi färdiga där? Eller är det något namn som ni bara känner att nej, men jag tror att det blir det här för HIFs herrar?
Vad jag ska tro, det vet jag inte.
Jag ska berätta en sak, och att nu i veckan efter den här senaste turbulensen så gick en gammal trotjänare, som en väldigt lågmäld trotjänare, gammal populär materialare, Sverker Eliasson, ut på sociala medier och tyckte till i en väldigt bekymmersam ton. Undrade vad som för sig gick i hans klubb i hjärtat, HIF. Och när en sån person, tänker jag, reagerar, slutet tar bladet från munnen, då är det allvar.
Det är det. Och har du missat någonting som du skulle vilja läsa i kapp, så finns det på hd.se. Vi har intervjuer med snart nog alla ledande personer, på sig. Inte Andreas Granqvist, han har vi inte.
Inte Joel Sandberg. Nej. Vi pratar med Fredrik Karlsson, ordföranden. Och båda sparkade tränarna och spelarröster från Thomas Rogne och Kalle Joelsson. Ja. Och sen kommer vi ju givetvis att vara på plats på träningen under torsdagen.
Och så tycker vi lite grann krönika också.
Ja, och vad skulle jag säga i detta? Joel Sandberg pratade vi med efter matchen, men vi har inte pratat med honom nu.
Nej, han var inte tillgänglig för intervju under tisdagen, och sen så HIF träningsledigt idag och så träning imorgon, så får vi se vad som händer då, vem som leder laget och så vidare.
Och just intervjun också med Alvaro Santos är känslosam dessutom. Så om du inte läs på hd.se. Vi kommer också att fortsätta följa HIF såklart, så nära vi bara kan. Vi åker upp till Borlänge för att följa och se hur det faktiskt kommer att se ut där. Vad det är för förändringar eventuellt då på plats där.
En tufft program de har framför sig nu, ska man veta. Kan man få med sig lite poäng så kan det bli lite vind i seglen i alla fall. Man har ju efter Brage som då vann senast.
Då har man Gais hemma, och sen hemma, så är det Derby mot Boys. Bra.
Och sen har man ju Boys, och sen är det Sundsvall, tror jag.
Ja.
Så att det är fyra matcher här kan man få med som är jäkligt tuffa, och motståndare som Brage började också lite halvknackigt, men så får HIF det otur, eller liksom är det oturligt det, så vann man ju senast ju och fick lite skjuts. Och sen har du ju de andra lagen liksom. Boys vann ju också ju. Gais har ju börjat jättebra. Och så Sundsvall givetvis också. Så att det hade varit bra om du hade kunnat få med sig de här övergångslösningen med tränarna, hade kunnat, och för truppens skull att man får in, ja, det måste till liksom, få något positivt i ryggen här.
HIF har ett jättejobb att göra, ett jättejobb att lösa allting i den situationen som nu är, och vi kommer också ha väldigt mycket att göra dagarna som kommer, veckorna som kommer, resten av säsongen, ja, för all evighet. Med de sista orden så tackar vi för er uppmärksamhet under dryga timmen här nu, och så hörs vi igen om en vecka, så får vi se vad vi ska prata om då.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.